Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och det ska handla om konspirationsteorier, nämligen efter attacken mot Donald Trump och hans administration. Under den här korrespondentmiddagen i Washington lokaltid på lördag kväll, alltså lokaltid i Washington. Efter det attentatet så har då internet svämmats över av konspirationsteorier. Och många tror nu inte alls att det skedde någon attack överhuvudtaget utan att allting var iscensatt i samråd med Trump. Andra uppger att de är totalt ointresserade av den här händelsen nu eftersom man ändå inte kan tro på någonting numera. Vad berättar den här misstron om USA och om den tid vi lever i och eventuellt vilka konsekvenser kan den här utbredda misstron få? Det ska vi diskutera här idag med USA-forskaren Oskar Winberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Daniel Olin som är Svenska Yles tidigare USA-korrespondent. Välkommen Daniel.
Tack så mycket.
Ja, det tog inte alltså många timmar efter att den här attentatet hade då skett och så började det då frodas en massa. Och det här första gången jag har reagerat på det att nu var det inte bara sådana här, som jag, får man använda ordet hörhön, sådana här suspekta typer som spred omkring sig. Sånt, utan det var till och med vinkar om det på så att säga etablerad media. Att ska man nu tro på det här? Att måste vi fact-checka att ha det här faktiskt skett på riktigt? Överraskar det här er att det nu finns fortfarande att det sprids så här mycket misstro om huruvida den här attacken så att säga var äkta? Vad säger du Oskar Winberg?
Jag tycker inte att det är en överraskning. Mm. Det här är någonting som man ser i samhällsklimatet, i synnerhet i Förenta Staterna, en sån här djup misstro och en på många sätt berättigad misstro. Alltså, vi talar ändå om ett land som just nu präglas av att institutionerna inte längre har folkets tillit, delvis av goda orsaker. Alltså, vi ser att myndigheter regelbundet ljuger, sprider missinformation, nekar verkligen. Och sen då ser vi samtidigt de här medieetablissemangen som man har förut kunnat förlita sig på så blir allt mer tveksamma när de till exempel går med på att betala ut miljonbelopp till Trump-administrationen för att försöka liksom köpa god vilja med myndigheterna. Så det finns en väldigt stark känsla av att vem i hela världen kan man lita på just nu och därför överraskar inte det här.
Vad säger du Daniel Olin? Alltså det svämmar över internet nu av teorier att det här har aldrig skett på riktigt. Alltså.
Nej, inte kan jag säga att jag var överraskad. Det här såg vi ju egentligen redan efter Butler, Pennsylvania. Då
när Trump blev skjuten i
precis, sommaren 2024. Och där vi sitter också flera gånger med Charlie Kirk-mordet. Där var det också många som ifrågasatte om det verkligen var ett mord och så vidare. USA har en president som idag, som sedan 2020 har sagt att valet 2020 var riggat och att demokraterna var med valfuske. Så det här ser ju ganska mycket att om presidenten odlar dessa lögner, det är en lögn för det finns inte bevisat att det skulle vara så fallet, så sprider det sig. USA har, som Oskar sa, en lång tradition av konspirationsteorier eller att man inte litar på myndigheten. Yttrandefriheten är väldigt stark i USA. Flera gånger har amerikaner blivit förda bakom ljuset. Vietnamkriget, Watergate, flera exempel.
Månvandringen.
Precis. jag sa inte det där.
Det finns de som menar att
men jag menar det här och jag kan kanske tillägga att när man träffar amerikaner, alltså då talar jag om att man åker runt i landet. Så jag stötte på flera amerikaner under mina år i USA som hävdade att hade en helt annan syn på Ukraina-kriget än vad vi har. Som inte alls förstod att det frågan om ett oprovocerat anfallskrig från Ryssland. De sa att det är Ukraina som provocerar fram det här, det är Ukrainas fel. Och de var helt övertygade om att det här var sanningen, för de har blivit matade med den här versionen.
Men alltså om vi nu tittar på det som skedde, det är den här korrespondentmiddagen som, har du varit med om den?
Nej, jag har inte varit med om det, men den är ju väldigt hypad i Washington för där är då alltså nästan alla de som är någonting i Washington, alltså de som bevakar Vita huset och de stora, framförallt de stora bolagen CNN och så vidare, Fox News har väldigt många på plats. Jag tror att den kallas i folkmun för ett nerd prom eller liknande. Mm. Ja. För att det är just de här politiknördarna som samlas.
No, om vi nu ska ta riktigt, det som vi vet att är fakta, det skedde alltså ett hotell i Washington, Hotel Hilton, och i deras så kallade ballroom då, eller en sån här stor festlokal. Och det som vi också vet är att hela hotellet var inte stängt ändå på grund av detta, utan där fanns vanliga gäster i hotellet, och den här attentatsmannen, personen, så hade checkat in en dag innan som en helt vanlig, så att säga, hotellgäst. Det här är väl ändå fakta som alla kan vara överens om. Sen så sprids det då bilder efteråt av sån här säkerhetskameror som visar en person som springer med hurja hastighet, alltså väldigt fort genom de här beväpnade FBI eller vad det nu är, de här vakterna som står, den här säkerhetspersonalen, och avfyrar då skott. Det som man nu är oense om är att var det här nu överenskommet på förhand eller inte? Ska vi nu först börja därifrån? Finns det alls någon orsak att tro att det här var iscensatt?
Nej, det finns ingenting som antyder att det här skulle vara iscensatt. Det som konspirationsteoretikerna online förlitar sig huvudsakligen på är alltså väldigt snutt av videomaterial, till exempel hur J.D. Vance, vicepresident Vance, förs bort från podiet innan Donald Trump förs bort. För någon som inte är insatt i hur denna protokoll Secret Service-agenter har, så kan det här se konstigt ut. Men faktum är ju att man ska så snabbt som möjligt separera på presidenten och vicepresidenten för att trygga att inte båda utsätts för attentat i sån här situationer. Och det blir liksom lätt så här att man visar en snutt av någonting. Varför sa pressekreteraren att shots will be fired?
Alltså det får du förklara faktiskt. Alla alltså har säkert inte följt med det så noga. Hon sa det när hon blev intervjuad före den här middagen.
Precis, och hon menar naturligtvis att det kommer att riktas retoriska kängor mot pressen. Men man tar en sån här och när man hamnar i den här leken att man ska förklara alla enskilda små videoklipp eller uttalanden eller foton som ser konstiga ut, så då är man ju redan, då är liksom sanningen på försvarsfoten, och det är en hopplös kamp, för det finns alltid ett nytt foto eller en ny teori som man ska ta tag i.
Men det finns också några uttalande om att Caroline Levitz, alltså man, skulle ha uppmanat, nu kommer hon sin bordsdam eller någonting, att det där be very careful tonight, eller vad mår om din säkerhet.
Precis, och ja. Det kan finnas hundratals sådana här olika saker som en kväll när ingenting händer, ingen lägger märke till. Men eftersom någonting händer så börjar man tolka om allting. Och ofta just människor som inte är insatta i protokoll börjar tolka och säga att det här ser konstigt ut. Det blir kökspsykologi. Människor sitter hemma och säger, skulle Trump tala på det här sättet? Ja. Är det här hur Trump agerar? Och då blir man liksom i en försvarsposition. Men egentligen så ligger ju bevisbördan helt på det andra foten. Det finns ingen sorts bevis för att här skulle ha varit någon slags iscensättning av det här. Och tills vi har sånt bevis så är det egentligen liksom en omöjlig uppgift att motbevisa.
Ja, och sen alltså, man kan ju gräva ner sig liksom, hur djupt som helst om man går in på sociala medier. Det svåra är ju det att man kan plocka en bild som inte alls kanske, eller en sekvens som inte skedde just då när det här attentatet inleddes, kanske den halvtimme innan. Det finns en bild när en minister liksom gör något tecken ungefär och tittar på klockan och gör något tecken, och då tolkar de så att ja, det här, nu vet att nu börjar det, nu ska han rusa in. Mycket har man ju talat om att varför Trump ser så oberörd ut när han sitter på scenen. En orsak där att han satt väldigt nära bandet som spelade och väldigt långt borta från ingången, från den ingången, och bakom den ingången skedde alltså det här, så han hörde knappast det. Det är mycket som man kan börja gräva ner sig i. En annan grej som många har funderat på, att varför sköt inte säkerhetstjänsten den här mannen? Hur lyckades han rusa in? Och man ser på bilder, det är många med riktade pistoler. Tydligen så har någon tacklat honom väldigt fort och omkull. Men det här väcker frågor. Så det är nog de som nu sportar där med väldigt många olika teorier.
Och här har vi ju inte ännu gått in alls överhuvudtaget på liksom att bildmaterial som vi ser idag är så lätt manipulerat. Mm. Och så många människor har liksom inställningen att man ska vara tveksam till material man ser och så vidare. För att inte tala om den här affärsmodellen som gör det lönsamt för figurer, i synnerhet online men också i alternativ media, att föra fram liksom konspirationsteorier. Därför för att det ger engagemang med deras inlägg på sociala medier till exempel. Vilket resulterar i att de får mer synlighet, mer spridning, mer följare, mer möjlighet att göra affärer på sin sociala medienärvaro. Så här är en situation som om vi jämför med till exempel 40 år sedan, så fanns det inte en sån här affärsmodell när Ronald Reagan till exempel sköts utanför samma hotell 1981. Så det är liksom, det är strukturellt väldigt annorlunda hur det ser ut idag, just på grund av de här förändringarna i teknologi och media som vi har sett.
Och de är väldigt skickliga, det kan sägas, de här som gör de här videorna.
Talar du nu om de som sprider konspiration?
Ja, precis. Ja. De är väldigt skickliga och övertygande.
Mm. No, alltså, jag tar upp det här och jag tänker envisas nu. Men tänker jag leka här riktiga konspirationsteoretiker. För att det här har jag hört, alltså helt etablerade journalister, utan lämna, som många nu, alltså faktiskt följer den här gruppen, att det här var nog i sens, att här finns olika. Nåja, nu ska jag berätta vad de säger. Det ena är att Donald Trumps siffror, opinionsstöd är rekordlågt. Det här var ett bra sätt att lyfta opinionssiffrorna. Du flinar lite, Oskar.
Jag drar på munnen här. Alltså, det här är en sån här konstig tro som många har, att opinionssiffror i USA är väldigt flexibla och kommer att röra sig. Och det sitter också i ryggmärgen hos många sådana här olika myter om opinionssiffrorna. Till exempel att Donald Trump fick ett uppsving i opinionssiffrorna efter den här mordförsöket i Pennsylvania 2024 på sommaren. Min minnesbild är att det var 14-15 juli som det här skedde. Hans understöd var ungefär 45% i opinionssiffrorna i början av juli. Det var ungefär 45% i slutet av juli. Det var en väldigt liten rörelse, och det här var ju samtidigt som Joe Biden till exempel lämnar race. Så det är väldigt svårt att separera och se vad är det som händer av vilken orsak. Och ändå så talades det mycket om att har han nu vunnit valet? Men det finns ingen fastställd tydligt mönster att när en president, en politisk figur eller en kandidat skulle skjutas, så skulle dens opinionssiffror stiga. Så det är liksom, det är en lite orimlig tolkning att man gör det.
Du
skedde
ner det första argumentet.
No, jag kan bara säga liksom om det här med Butler, Pennsylvania, att precis som du säger, Oskar, samtidigt fick han ju väldigt mycket publicitet då. Och när det samtidigt pågick en maktkamp inom demokraterna som var betydligt intressantare än Donald Trump, som hade varit två år tidigare med att han ställer upp på nytt, så glömde man inte bort den där maktkampen i demokraterna och följde bara med Trump när han gick omkring med plåster på öra. Men jo, du har helt rätt. Och nu behöver ju inte Trump heller bry sig så mycket om popularitetssiffror. Han kommer inte att ställa upp på nytt. Det här är hans,
ingenting i hans agerande som president tyder på att han vill bry sig om opinionssiffror. Nej. Alltså, det är inte populärt, den agendan han driver, och det har inte hindrat honom.
No, men det finns annat. Nu ska jag fortsätta. Alltså, här finns andra argument. Det ena är att Trump vill ha sitt ballroom. Och det där, nu är det folk som har lyckats hindra den här processen med ballroom, för att de där ritningarna var helt sinnessjuka och det där fruktansvärt dåliga, och då har man bromsat det här. Nu ser man att, och det är inte bara Trump som säger det, han har massor med folk nu i hans administration och sånt som har gått ut i etablerad media och sagt att disproves, det här bevisar att presidenten behöver en ballroom, det är en fråga om säkerhet helt enkelt.
Det stämmer att Trump och många av hans nära allierade republikaner har drivit den här frågan om att det här är ett argument för att bygga då en stor festsal i samband med Vita huset. Jag är övertygad om att Trump och hans nära rådgivare vet om mantrat att man ska inte slösa en bra kris. Och det här har ju allt kommit efter alltså.
Men du menar att de har inte skapat den här krisen?
Ja, det är ju,
för att
det, är
få
ju det som är frågan
bollen
här. Liksom att det att man efter en krissituation använder krisen för att motivera ett beslut eller en politisk agenda betyder ju inte att man har iscensatt krisen för att kunna uppnå det, utan det här här är nog liksom klassiskt Trump att använda vilken situation som helst för att driva sin egna agenda och sina egna hjärtefrågor.
Och det är han väldigt skicklig på. Man kan tycka om han vill om Trump, men han vet exakt hur man ska spela mediespelet. Att han höll en presskonferens 2 timmar efter incidenten och talade om vikten av ett eget ballroom för att trygga hans säkerhet. Det var ett genialt drag, men det var det som många talade om. Samma om du tänker på Butler, Pennsylvania, sekunden efter att han hade blivit skjuten så ställde han sig upp och gjorde segertecken och skrek fight, fight, fight. Mm. Ganska få människor i världen kanske skulle göra det under den sekunden. Han kan det här spelet och han vet exakt hur man ska spela det och nu lyckas han igen. Sen kan man säga att det som pågår också i nu kongressen är en annan diskussion som handlar om att ge Secret Service mera finansiering. Mm. Och där har republikanerna faktiskt blockat det och stoppar det här lagförslaget. Det handlar väldigt mycket om en handel där mellan de två partierna. Men det är intressant att demokraterna vill ge liksom mera pengar till Secret Service, där är republikanerna lite bromsar det för de har andra intressen. Och den här diskussionen har fått ny fart nu efter.
Samtidigt måste man betona att trots att Trump skickligt har liksom samlat egna trupperna runt sin festsal och den agendan, så har det här ju inte resulterat ännu i några politiska segrar. Alltså den domare som stoppar planerna tillfälligt har inte ändrat sitt beslut på basis av det här naturligtvis. Det är inte så den juridiska processen ska se ut. De som lämnar in en stämningsansökan har inte dragit den tillbaka. Det finns inte något större stöd bland demokraterna för att stödja det här projektet. Så Trump försöker driva sin agenda, men det har ju inte i den mån varit framgångsrikt att man skulle vara närmare att se en festsal på bredvid Vita huset just nu.
No, men vet du, nu jag fortsätter. Här finns flera orsaker varför konspirationerna flödar och vad man använder som orsak till att det här skulle vara iscensatt. Den ena är att Trump är så väldigt foglig efteråt på den här presskonferensen. Han var nästan liksom lugn och foglig. Det verkade ju precis som det skulle ha ingått i planerna, så att säga.
Återigen, Trump vet exakt hur man ska utnyttja den där stunden. Han sitter där framför hundratals journalister som normalt bevakar Vita huset och kongressen. Nu har de varit med om en sån här incident och legat under borden och skakat i några minuter. Och han vet exakt hur han ska få dem också att skriva och rapportera om det här och berätta sina egna erfarenheter och berätta att vi har en försonlig president. Det här såg vi under partikonventet 2024 i Wisconsin. Det var bara några dagar efter mordförsöket i Butler, Pennsylvania. Vi, alla som närvarade där satt och väntade på att Trump skulle hålla sitt tal. Vad kommer han att säga när han kommer in och hålla sitt tal för partikonventet? Han är nominerad till partiets presidentkandidat och han har ett stort plåster på vänstra öra, var det visst?
Högra
öra. Och det där... Och sen börjar han tala. Jag stod ungefär 30 meter från scenen i den här stora basketarenan. Och så börjar han berätta om att hur tacka Gud för att han är vid liv och hur vi ska nu förenas och det här får inte ske och vapenvåld. Och jag kommer att titta på varandra journalister att wow, att han har verkligen... Och sen efter 15 minuter så var det samma gamla Trump igen. Och det här såg vi också på helgen. På fredag hörde vi en försonlig... Tror jag på lördag eller var det på söndag morgon var han med i Fox News per telefon och det var samma gamla Trump.
Alltså det finns ingen klisché som är så trött som är det här den nya Trump. Och den har vi sett nu i 10 år. Är det här den nya Trump? Samtidigt så måste vi komma ihåg att Trump är också en människa. Och ibland så ser vi honom bara som en mediafigur och glömmer bort det. Och jag tycker att i sån här situation är det viktigt att komma ihåg att människor under en sån här stressfull eller ångestfull incident, även om han själv inte var i närheten av den här skytten, så är han där med sin fru, med nära och kära i en situation som sen avbryts. Det är klart att människor reagerar olika på det här och vi kan omöjligt sitta på andra sidan Atlanten, titta på videomaterial och försöka liksom förstå hurdana känslor som presidenten går igenom i den där situationen eller på basis av vår förståelse, vår väldigt bristfälliga förståelse, dra slutsatser om att det skulle betyda det ena eller det andra om vad som verkligen hände.
Det finns flera sådana ännu. Jag vet inte hur hela listan ska gå och beta. Så det ena är ju det också att det har varit uppvärligt tillfälle nu att attackera media. Inte genast, men här så småningom. Alltså det har redan sagts, just Caroline Levitt sa bland annat att det här är medias fel. För media har varit så elak mot Trump så länge att de har lyckats sprida hat. Att det är media som hetsar så att folk försöker ta livet av Trump. Att det
Och det här är ju ett väldigt återkommande trick som Trump och hans anhängare använder. Alltså den här tanken om att vi måste tona ner retoriken, vi måste alla komma överens. Och den retoriken existerar ju endast när de sitter vid makten och har utmanats eller hotats på något sätt. Den klingar ju väldigt falskt för dem som följer med Trump, som vet både i ord och i handling vad Trumps förhållande till politiskt våld är. Det här är alltså en man som har förringat politiskt våld när det har riktat sig till exempel mot Nancy Pelosis man Paul Pelosi, som har antytt eller i varje fall låtit förstå att han skulle uppmuntra anhängare till politiskt våld mot såväl Hillary Clinton 2016 som sin egna vicepresident Mike Pence i samband med 6 januari. Han har också benådat, vi måste komma ihåg alltså, det finns ingen president i amerikansk historia som har benådat lika många personer, inte i närheten av lika många personer som gick i politiskt våld som Donald Trump när han benådade de som gick i uppror mot den demokratiska processen 6 januari 2021.
Som faktiskt ledde till att flera poliser miste livet, om inte direkt så efteråt i form av så svåra psykiska problem.
Så det här liksom att sen säga, och Trump ofta talar om sina politiska motståndare eller pressen som ohyra, som djur, som onda, som förredare och så vidare. Tanken att det att media eller demokratiska politiker talar om Trump ofta ändå i huvudsak när vi talar om folkvalda demokrater, så på ett sätt som stämmer överens med vad forskare insatta i frågor som fascism eller diktaturer säger att passar in på hans beteende. Så att om man beskriver Trump enligt vad han gör och hur han agerar, så är det rimligt att använda begrepp som auktoritära tendenser, fascistisk politik och så vidare. Det är på inget sätt jämförbart med Trumps agerande och hans uttalanden. Så det här är ett väldigt falskklingande argument.
Speciellt också med tanke på att han inte egentligen reagerade alls när lokalpolitiker i Minnesota mördades förra sommaren, eller när Pennsylvania-guvernör Josh Shapiros hus tändes på och var också ett mordförsök. Då reagerar han knappt, men sen när det handlar om republikaner eller han själv så hör man honom nog.
Men det där, nu som sagt så svallar de fritt de här konspirationsteorierna. Sen har jag också sett flera så här mediepåverkare som säger att de är totalt ointresserade av det här. Alltså, jag såg till och med en som menar att varför skulle inte någon försöka ta livet av Trump, att så mycket elände som han har ställt till med, att han är inte alls förvånad, han orkar inte bry sig. Alltså, för mig så är det här något, det är helt otroligt egentligen att du kan komma, alltså en attentatsman kan komma in på en sån här tillställning och avfyra skott, avlossa skott, och sen så ser folk att de inte orkar bry sig. Har vi någonsin sett något liknande under?
Alltså, här är två skilda aspekter till det här. Och det första är ju det faktum att alla amerikanska presidenter i modern tid har utsatts för mordförsök eller attentat i någon form. Men det brukar inte lyftas upp hemskt mycket. Alltså presidenter som Barack Obama, Vita huset, det avfyrdes skott mot Vita huset. Det sändes resinbrev åt president Obama, brevbomber efter att han hade lämnat Vita huset och så vidare. Traditionellt så brukar man inte fixera på det här eftersom det finns en risk att det ökar intresse bland instabila personer att gå in i liksom politiskt våld. Och det är någonting som man vill undvika. Så traditionellt så brukar det liksom inte uppmärksammas. Vi brukar lägga det bakom oss. Jag tror att av lyssnarna är det få som kommer ihåg att man sköt mot Vita huset under Barack Obamas tid i Vita huset, eller Bill Clintons tid i Vita huset för den delen också. Och det här är ju nu liksom ett problem helt enkelt att Trump och republikanerna så väldigt kraftigt vill lyfta det till första sides stoff. I synnerhet en sån här är en klar skillnad till Butler, Pennsylvania, där en skytte faktiskt avfyra skott mot presidenten, ja. Träffa presidenten.
Och det var och ju det här, andra också som, det var ju någon som dog också i den incidenten. Precis.
Och i den här incidenten så fungerar ju liksom säkerhetsarrangemanget. Och den andra aspekten här är att all forskning om politiskt våld, i synnerhet i Förenta staterna, så visar att när en sida upplever att den är under hot eller angrepp av den andra sidan, så ökar väldigt kraftigt acceptansen för hämndaktioner. Och det här blir liksom en ond cykel. Och vi ser att det sker också i USA just nu, att både på höger och på vänster så upplever med viss befogenhet så upplever amerikaner att den andra sidan riktar politiskt våld mot dem. Och då blir det en sån här känsla av att då är det okej att slå tillbaka för att liksom försvara egna intressen, för de andra börjar ju.
Det är lite det som står i det här manifestet som den här skytten också hade lämnat. Har ni läst manifestet?
Ja, där kanske din förra fråga var varför inte folk bryr sig. Ja. Så det var ju också, men det var ju flera lager innan den här skytten skulle nå Trump, och han kom till liksom det yttersta laget. Han kom in i själva den här hotellet, men inte så långt. Så, men han var inte ens i närheten av Trump. Där satt ju Secret Service i flera av de här borden, de här 200 borden, satt i Secret Service-agenter, och det var lång väg från den här öppningen. Så det kanske också, Butler var ju helt en annan grej, för då så kom han ju väldigt nära. Det var faktiskt avlossade skott mot Trump. Sen när det kommer till det här manifestet så där tycker jag att det har varit intressant att Trump tog upp under den här presskonferensen 2 timmar efter incidenten om att det var någon sån antikristligt budskap i det här manifestet.
Det står ju inte något sånt.
Det står inte ett ord om det. Och det här är liksom också ett tydligt tecken på hur Trump liksom lyckas liksom utnyttja det och liksom tilltala sina väljare, speciellt den kristna högern, att det här var mot er. Även om få av dem kommer att gå in och läsa det här manifestet. Men om presidenten säger att det här var mot er, kristna högern, men jag skyddar er, så då tror man.
Ja, jag läste det här manifestet just därför och blev riktigt 2 gånger. Titta, här står ju ingenting sånt. Det enda det står om kyrka och kristlighet är att han tydligen, så som man gör i USA, tackar sin kyrka och det, alltså den här samfundet som han har tillhört. Och sen sagt att till kristlighet i hans ögon hör ju att försvara dem som är så att man försvarar andra, de som är illa ute. Och det är den enda frasen som finns där. Ingenting om någon kristlig höger och någon evangelikala kretsar, ingenting sånt.
Det här, även om det kan igen, så ser vi att Trump är fokuserad på sina väljare, sin bas. Men samtidigt så resulterar det ju att han undergräver liksom förtroende för institutionerna, för Vita huset, genom att inte ge liksom en sanningsenlig eller en öppen skildring av vad som händer, eller än det att man bryter protokollet. Det är egentligen inte norm. Det är egentligen inte norm att presidenten uttalar sig om pågående utredningar och undersökningar. Det är inte norm att presidenten var den som på sociala medier delar en bild av skytten. Så när man liksom tummar på de här normerna och protokollen, så försvinner den tilliten till institutionerna, och då blir det väldigt svårt sen att kunna säga att det finns ingen orsak för konspirationsteorier. För det finns de här lögnerna eller normbrytande beteende som gör att tilliten försvinner, och då kan man sen inte vara överraskad plötsligt när det resulterar i att det kommer misinformation och konspirationer.
Vem drar nytta av hela det här cirkusen kring det här nu?
Det beror på hur utdragen cirkus det blir, men Men jag vet inte vem som drar. Det som jag kanske tänker på är på journalisterna. Att, och det är ju inte så hemskt bra för det här. De drar inte nytta av det här. För att nu berättar ju många journalister om sina erfarenheter. Och de rapporterar om det här. Småningom går tåget vidare och man glömmer bort det här. Och samtidigt pågår det en helt annan diskussion på sociala medier. Där egna liksom, där influencers och konspirationsteoretiker kommer med sina teorier. Och det här visar ju ännu hur stor det här... glappen mellan den traditionella journalistiken och det som sker på sociala medier, det bara växer dag för dag, och det här kanske spelar på det ytterligare.
Men det händer inte bara i USA, det händer faktiskt överallt just nu. Men jag tänker så här att nyttoaspekten av det här, jag såg att Donald Trump faktiskt väldigt kort tid efter det här attentatet så gav han en intervju till CBS, och den har ni förstås sett, den här famösa klippen här. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, intervjuaren.
Nora O'Donnell.
Ja. Hon uppenbarligen har nog planerat det. Hon vet att han säkert kommer att bli arg. För hon citerar ur manifestet att där den här skytten skriver i sitt manifest att han kan inte bidra till att stöda support en rapist, vad kallar hon, pedophile. Där var en tredje också. Och jag kommer inte ihåg exakt, men så här, hon citerade för Trump. På TV. Och man ser att han blir arg. Och tillika vet han att hon kommer att göra det. Så att göra att ni är onda människor. Att därför att du sitter här på TV och läser det här åt mig. Och så kontrar hon med hon måste ha planerat det här. Hon svarar att, oh, so you think this is about you? Att du trodde att det här gällde dig? Alltså det är ju fantastiskt. Det är sånt här som man skulle inte kunna skriva en bättre drama. Men därför ställer jag den här frågan. Vem är det som... dra nytta. Vem är det som vinner på det här i slutändan? På den här, det här kallar jag för cirkus för folket.
Jag tror att många hoppas att de vinner på det, men jag tror att det är en väldigt kortsiktig uppfattning av vad vinna är. Alltså, jag tycker att det är viktigt att liksom poängtera att politiskt våld är förödande för hela samhället. Och alla förlorar på det i slutändan, och i synnerhet om det blir normaliseras politiskt våld som en del av samhället.
Men också den här misstron, att man inte tror på någonting som man ser då, eller man tror inte på att det har hänt, eller man tror inte på att det hände så som det sägs att det har hänt. Vad har det för konsekvenser för samhället?
Alltså, mindre tillit till institutioner, mindre tillit till samfund och till hur processer sker och så vidare. Och det är ju också väldigt förödande för en demokrati som ändå bygger på tanken att vi har institutioner och processer som vi kan lita på. Men jag tror att det finns många just nu som vill göra kortsiktig vinst på det här, vare sig vi tidigare talade om Trumps festsal och den agendan, eller då de här influerarna och andra online-figurer som hoppas kunna liksom, få mycket engagemang genom sån här snack om de här händelserna. Men i lång sikt så tror jag att det inte heller är segrar som väntar dem.
Det är kanske lättare att se vem som förlorar. Jag kommer att tänka på en herreman som intervjuade i Savannah, Georgia förra sommaren. Det var lite efter de här lokalpolitikerna i Minnesota sköts till döds. Och då frågade jag, hur tänker han på det här? Att det här riktar sig också politisk våld mot alltså lokalpolitiker, det är inte bara mot presidenten. Och han sa att han till exempel, han bär alltid ett vapen med i bilen. Vilket är lagligt i Georgia. Och ibland brukar han ta olika rutter hem. Så han tänker på det dagligen, och då kommer man fråga sig att kommer då nya unga krafter att vilja delta i politiken när man vet att det kan vara farligt att de säger sin åsikt i en kommunfullmäktige eller på något valjippo. Vågar man vara med i lokalpolitiken, för det här riktar sig inte bara mot den högsta ledningen utan också på lokal nivå.
Jag såg att det finns en väldigt bra sån här podd som är brittisk sådan, med goda journalister som heter News Agents. Har ni sett den? Där är bland annat Emily May senare, det är hon som gjorde den famösa intervjun med prins Andrew då när han den här...
Och John Sopel som var tidigare BBCs
chefkorrespondent. Jag såg på den igår och de diskuterade det här attentatet och han blev väldigt upprörd där det här och sa att i något skede sa att det komiska här eller nästan komiska är det att ingen diskuterar gun violence, alltså just de här vapenlagarna i USA som ju egentligen står bakom allt det här, och till och med i det här manifestet som den här skytten skrev så sa att jag kunde checka in på ett rum i hotellet med mina vapen utan något problem i samma hotell där den här korrespondentmiddagen då skulle hållas. Och han skriver det själv i sitt manifest. Varför? Det som är logiskt för oss kanske, skulle det hända i Finland det här, skulle vi diskutera att hur kunde den här människan ha vapen och hur kunde det här ske? Liksom, förklara det här för mig någon, varför det fortfarande inte är ett ämne, inte ens nu.
Alltså, det är väl en insikt i att det inte kommer att ske en förändring som har resulterat i att det inte diskuteras i samband med sådana här alltså politiskt våldsdåd, så diskuteras det inte att hur ska vi diskutera vapen, eftersom det är klart att den republikanska delen, vare sig de sitter i majoritet eller minoritet, kommer inte att godkänna lagstiftning som begränsar, alltså på federal nivå, som begränsar rätten. Och om de stiftar sådan lag så kommer högsta domstolen inte att tillåta den. Så det finns en sån här hopplöshet, och det är ju en del av det här tillit till institutioner. Alltså, även om folkopinionen är kraftigt för att man ska ha striktare vapenlagar, så vet man att det inte kommer att ske. Och det betyder ju att institutionerna på sätt och vis inte är responsiva till folkopinionen, och det är ett problem i ett demokratiskt samhälle, att man inte kan få det genom den politiska processen igenom.
Och vad gör man då som amerikan? Även om man skulle vara för striktare vapenlagar som inte går igenom, så kanske man skaffar ett vapen för att skydda sitt eget hus.
För att alla andra också har...
Precis.
Ja, det bara verkar så perverst.
Det finns ju så oerhört mycket vapen. Man ser ju liksom, åker omkring i Texas, ser man att folk går i matbutiken med vapen, liksom privata personer, och det är många andra delstater där man bär vapen med sig när man går och handlar mjölk. Så om det finns vapen överallt så och det här är ju en diskussion som har förts mycket efter massskjutningarna framförallt.
Speciellt när barn är offer.
Precis.
För det.
Och nu kanske inte lika mycket efter det här politiska våldet.
Jag tror att alla kommer ihåg dåvarande president Obamas tårar när han sa att han är så sick and tired, att alltid, alltså han är så urbota trött och le på att behöva igen hålla en presskonferens med anledning av, jag minns inte vilken skolskjutning det var den gången, men det var många barn som hade dött. Det jag ville bara peka på här är det kanske för oss perversa, det att slutsatsen nu i den här diskussionen är att nu måste presidenten ha ett ballroom för att det ökar tryggheten, men ingen pratar om det att det finns vapen överallt.
Och det är också ett tecken på den här fixeringen vid presidenten. Alltså precis som Daniel sa, det här gäller politiker överlag i Förenta staterna. Vi har sett det på lokal nivå i Minnesota eller i Pennsylvania inom det senaste året, så har vi sett sådana här dödliga politiskt våldangrepp. Så det här, det finns ingen lösning av att bygga borgar för att skydda alla politiker. Och även om man skulle uppnå det, om man skulle kunna uppnå det, så är det ju helt i kontrast med vad politikernas jobb är. Alltså att representera folket. Det krävs ju att man träffar människor och
man,
är i kontakt.
Man skulle tro det, ja.
Så ett liksom tryggt och fritt samhälle, en trygg och fri demokrati kräver ju att man ska kunna nå ut till människorna. Att politikerna inte behöver leva i borgar.
Nu har ju inte faktiskt Trump varit så mycket ute bland folket under den andra presidentperioden, men det gjorde han nog däremot under presidentkampanjen när han höll nästan flera kampanjmöten varje dag. Och det här var ju förstås, då hade han inte ett lika starkt skydd som en president har, för han var då tidigare president, men ändå, så det är ju förstås en utmaning för alla. Så därför tycker jag att det är lite löjligt att man talar om den här festsalen, ballroomen, som att det skulle vara en borg. Presidenten ska ju röra sig bland folket, och det gör ju presidenter överlag, och också Trump, att han rör sig på såna, i sådana sammanhang där det för Secret Service kan vara en utmaning att skydda honom.
Ja, tack för den här diskussionen. Vi har än en gång vänt in och ut på USA i skene av de senaste spektakulära nyheterna därifrån om ett attentatsförsök mot president Donald Trump och hans administration under den så kallade korrespondentmiddagen i Washington lördag lokaltid. Hej, avslutningsvis, jag måste fråga en sak. Om ni bara tippar på det här, blåser det här liksom över nu om en vecka eller? Jo, eller nej?
Det skulle jag ha all skäl att tro.
Okay,
jag tror det också, om inte kommer några nya, väldigt intressanta uppgifter som jag nu kanske inte i det här skedet tror, men då kan det ju få ny fart.
Mm. Tack ska ni ha. Det var Oskar Winberg, USA-forskare, och Daniel Olin som är Svenska Yles tidigare USAs korrespondent som ni hörde här idag. Jag heter Bettina Sågbom. Som vanligt så tar jag gärna emot era synpunkter på adressen slaget@yle.fi. Tack för sällskapet.
Tack.